När vi satte ihop det här programmet så visste vi då, för vi får ju alltid börja flera månader innan vi ska ha den här dagen. Så får vi alltid börja och så får vi tänka efter, hur är trenderna i Sverige då? Vad är folk mest intresserade av då? Och då blev det att vi bestämde oss för att just hur blev det? Vad blev summa summarum av allting? Det var lite grann där i den korsvägen som vi bestämde oss för att ha olika talare. Och då tänkte vi att en av de som har varit med längst i den här frågan och en av de som verkligen har jobbat med den här frågan, det är Sanna Westin. Och hon har inte fått någon egen punkt för någonsin hos oss. Så då tänkte vi, då klämmer vi in henne när det är som tuffast. När man inte vet någonting. Men kan inte du presentera dig mest? För nu vet jag att du är för tillfället på Rädda Barnen. Med Livlinan och sånt. Men du har ju också varit redaktör för tidningen artikel 14 tidigare. Och du har skrivit en ny bok. Så kan du inte presentera dig själv lite mer så vi vet vad vi ska fråga dig och hur vi ska ta emot dig idag. En timma har du på dig och du sa själv att du ville prata i kanske tre kvart eller så. Så det finns lite luft i systemet att ställa frågor. Och sen har vi också i slutet av dagen så behövs det nog mera frågestund och diskussion.
Tack så mycket. Hör ni mig? Jag vet inte om det behövs så mycket mer presentation. Alltså jag är inte jurist, jag är inte läkare eller någonting sånt. Jag är verkstadsarbetare, jag får säga. Det var i alla fall väldigt länge tills jag inte hade tid med det längre. För att jag sysslade så mycket med att informera och skriva om flyktingfrågor. Och sen har jag varit frilansjournalist några år. Och skrivit om de här ämnena. Och just nu är jag som sagt involverad i ett projekt på Rädda Barnen. Det är en hjälplinje för barn utan uppehållstillstånd. Men det är inte som Rädda Barnen jag är här nu, utan i min egen person som författare. Och boken det handlar om nu, den kom ut i sommar, så heter Flyktingfällan. Jag har tyvärr bara det här enda exemplaret kvar för att ni har köpt upp dem under dagens lopp. Men jag talar gärna om hur ni får tag i den. Jag behåller den här så att de som inte har sett den kan bläddra i den efteråt om ni vill. I månadsskiftet april-maj 2005 då firade Europa 60-årsminnet av segern över nazismen. Och samtidigt försökte svensk polis med alla medel att utvisa Jevgenia Avagimova. En av dem som var med i motståndsrörelsen den gången. Det var ett dramatiskt utvisningsförsök som blev uppmärksammat därför att en gammal sjuk dam skulle ut på bår. Senare på sommaren så var jag uppe till Sundsvall för att intervjua en flicka som hade varit apatisk innan alla började prata om apatiska barn. Och då upptäckte jag att den gamla kvinnan från Azerbaijan bodde där i samma område. Familjerna kände varann och så bad jag att få intervjua henne också. Jevgenia Avagimova var 80 år gammal när vi sågs och hon var svårt sjuk. Hon var ofta sängliggande men den här dagen satt hon upp. Hon skakade hela kroppen och såg inte alls ut att vara beredd att berätta sitt livshistoria. Men det gjorde hon. Hon har egentligen inga problem att göra sig förstådd. Hon talar 8 språk. Tyvärr inte svenska och jag är inte lika språkkunnig så hennes dotter blev tvungen att tolka. Jevgenia kommer från en armenisk familj men hon är född i Grozny i Tjetjenien. Hon var 16 när hon reste därifrån. Året var 1941 och meningen var att hälsa på en bror som var officer i Röda armén och förlagd i Ukraina. Men ödet ville annorlunda. Kort efter att Jevgenia kom dit så anföll Tyskland. Storebror for till fronten och 3 dagar senare var han stupad. Nazisterna intog stan där Jevgenia var och hon registrerades som alla andra och måste bli kvar. 3 år senare tvingades hon upp på en godsvagn och fördes till ett arbetsläger i Frankrike. Det var ockuperat av Tyskland då. I lägret var Jevgenia sjukvårdare, men sådana behövdes också på andra sidan. Hon fick kontakt med den franska motståndsrörelsen och tillsammans med en kompis rymde hon en natt över stängslet och anslöt sig till partisanerna. Från februari 1944 till krigsslutet var Jevgenia med partisanerna och vårdade skadade. När kriget var över fick hon medalj av de Gaulle. Men det var det sista tack hon skulle få. I hemlandet, Sovjetunionen, sågs partisanerna som förrädare eftersom de hade varit utomlands. Stalin såg fiender överallt. Och att man hade varit med i motståndsrörelsen i Europa var inget man skulle tala högt om. I alla fall så fick Evgenia till slut lov att utbilda sig till lärare i ryska. Hon gifte sig och fick jobb i Azerbaijan, som på den tiden var en delrepublik i Sovjetunionen. Sen följde den lugna perioden i Evgenias liv. Paret fick barn, hade ett bra liv. Hennes man blev rektor och hon själv var lärare. Barnen kunde också utbilda sig. Men i februari 1988 tog det lugna slut. Pogromerna mot armenier började. När det bröt ut i Baku där de bodde så jagades alla armenier under en vecka, 10 dagar. Evgenia och hennes barn de gömde sig, de var livrädda. Sen kom den sovjetiska armén och evakuerade alla armenier som överlevt. Men de blev kvar eftersom familjen var blandad. Bara de som var gifta med azerer eller hade en azerisk förälder stannade i stort sett. Ett par år senare utropade Azerbaijan sin självständighet och i samband med det blev armenier av med sina medborgarskap och offentliga rättigheter. Kom ihåg det nästa gång någon regeringsutredare upplyser om att det inte finns några armenier i Azerbaijan. Evgenia förlorade förutom medborgarskapet sin pension och rätten till sjukvård. Döttrarna förlorade sina arbeten. Jag hinner inte gå igenom de trakasserier den här familjen genomled. Men när både Evgenias och hennes dotters makar dött så hade de i alla fall ingen skydd längre. De gav sig av ett sista försök att leva normalt. Dottern Dilara och hennes syster Adelina är utbildade och vill arbeta. Med på resan var de båda, Adelinas son Emil som var 5 och så mormor Evgenia. I Sverige som de kom till fick de avslag förstås. Migrationsverket och utlänningsnämnden ifrågasatte inte vad de berättade. Men myndigheterna ansåg att den som anser sig ha blivit illa behandlad i Azerbaijan kan vända sig till myndigheterna där. Evgenia var mycket dålig vid det här laget och hennes läkare hade skrivit ett intyg som förklarade att hon kanske inte skulle klara flygresan. Sundsvallspolisen däremot trodde att det skulle gå bra och beslöt att genomföra utvisningen ändå. Hämtningen från Timrå blev dramatisk. Evgenia skrek förtvivlat på båren. De svenska poliserna skulle förhandla med gränspolisen i Azerbaijan för att få dem att släppa in familjen. Dokumentet om att Evgenia berövat sitt medborgarskap det undvek de försiktigtvis att visa upp. Men Dilara som vägrat låta sig fösas undan, hon påpekade hur det var och så blev de inte insläppta. Den medföljande sjuksköterskan som tagit ansvar för ditresan vägrade ta ansvar för hemresan. En azerisk läkare tillkallades men han vägrade i sin tur undersöka Evgenia eftersom hon är armeniska. Däremot ifrågasatte han hennes rätt att sitta i en azerisk rullstol. Efter en svår flygresa och ett par nätter i förvar så fick de komma hem till Timrå. Så mycket hände nu kan bli. Jag har inget hemland, sa Evgenia. Jag vet inte hur länge jag lever, jag vill bara vara någonstans där jag får dö. Barnbarnet Emil, Adelinas pojke, han trodde att han fått ett hemland. Han var 5 år när de kom till Sverige och han var 7,5 när jag träffade hans mormor. Han var inget apatiskt flyktingbarn. Totalt utan sinnesro så for han överallt. Mamma, moster och mormor i sin otrygga väntan var hans liv. Men också Timrå, dagis, Sverige. Nu är jag en svensk pojke, varför vill inte Sverige ha mig? Frågade han sin mamma. Ja, varför? Vad Evgenia läste in i de svenska myndigheternas beslut är att hon inte blivit trodd, fast det inte var det som stod. Det var en skam för henne. Hon sa, jag har aldrig ljugit. Jag har alltid talat sanning. Det här var sommaren 2005. I början av 2006 fick Evgenia och hennes döttrar och barnbarn uppehållstillstånd genom den tillfälliga lagen. Evgenia är en av de personer som jag har intervjuat för den här boken. Den är upplagd så att varje kapitel inleds med intervjuer med en eller flera personer. Och huvudorsaken till att jag har intervjuat så många är förstås att jag ville veta mer om varför människor söker asyl överhuvudtaget. Och jag ville visa hur olika deras bakgrund kan vara. Att man är flykting är ju inte någon människas viktigaste egenskap. Men alla de jag träffat har erfarenheter, upplevelser som har gjort att de har valt bort precis allt för att ge sig av hemifrån. En annan anledning till att jag har tagit med de här intervjuerna, trots att det gör boken något otymplig som handbok, är att jag har använt berättelserna för att förklara olika delar av flyktingpolitiken. Så att i faktadelen av varje kapitel försöker jag förklara varför de här personerna hamnade i en viss situation. Det kan vara situationen som internflykting. Alltså att man blir kvar i ett flyktingläger någonstans i hemlandet. Det kan vara hur det går till att ta sig till ett land i Europa och hindren för det. Det finns kapitel om asylproceduren och vad som händer människor under proceduren. Och kapitel om tvång och utvisningar, om gömda och papperslösa. Och det finns ett kapitel som går tillbaka och jämför hur det var att komma som flykting för ett par decennier sedan. Och vad som hänt sedan dess. På slutet finns en snabb genomgång av den nuvarande utlänningslagen och en del andra fakta som kan vara bra att ha. Men vi går tillbaka till Evgenia. Hennes berättelse är en av de som inleder bokens allra sista kapitel. Där jag försöker sätta in de här individuella ödena i ett sammanhang. För mig är Evgenias asylfall så typiskt det kan bli. Varför får de inte skydd när de uppenbart har blivit förföljda och trakasserade så pass att de inte kan leva i hemlandet? Jo, delvis för att myndigheterna ifrågasätter deras trovärdighet. Men det är inte huvudsaken. Huvudsaken är att ansvaret lämpas över på hemlandet. Blir de trakasserade så kan de gå till polisen i Azerbaijan. Azerbaijan har skrivit på Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Alltså kan inte myndigheten i Azerbaijan ha ansvar för förföljelsen. Alltså kan man gå till polisen. När andelen asylsökande som fått uppehållstillstånd i första instans har rasat från uppemot hälften för några år sedan till 10-15% de senaste 2 åren så beror det just på den här policyn. Det spelar ingen roll vad du har att berätta. Det finns alltid ett annat land som har ansvaret för att skydda dig eller ge dig vård om det nu är sådana skäl det handlar om. Evgenias fall är vardagligt. De värsta fallen i samma genre handlar om människor som har blivit torterade, fått tänderna sönderslagna, inre organ sönderslagna, blivit våldtagna av säkerhetspolisen i hemlandet. Läkare kan ha intygat tortyrskadorna. Ändå avfärdas de med samma resonemang. Ni kan gå till polisen i hemlandet. Det finns polis. Det finns åklagare.
Förlåt, jag har så mycket intressanta saker. Det går för fort.
Det går för fort. Okej. Egentligen är det här en jämförelse med det som vi alltid har hört sägas om utlänningsnämnden. Utlänningsnämndens signum var en orimlig bevisprövning, en orimlig trovärdighetsbedömning. Och det finns fortfarande i många, avslagsbeslut, men kanske ibland av slentrian. Men det slutgiltiga som ger avslagen i så många fler fall nu är ofta inte trovärdigheten. Utan att även om det här har hänt dig så kan du åka hem. För att vi litar på att du kan få skydd i ditt land eller något annat land som du har passerat på vägen eller borde ha passerat på vägen. Och det gäller samma sak om man behöver vård, om det är det handlar om. Ni kan få sjukhusvård i hem. Det finns sjukhusvård i Azerbaijan. Har ett barn blivit apatiskt? Ja, men sondmatning kan utföras i Azerbaijan. Det här är alltså normalt inget speciellt för Azerbaijan. Jag tar det som exempel. Minoritetsgrupper som flyr Kosovo förföljer där de utvisas med hänvisning till att hemlandet, alltså Serbien, har ansvar för att ge skydd. Kvinnor som inte har accepterat sin roll i Iran och som riskerar kroppsstraff och social utstötning avvisas till Iran med hänvisning till att de kan få skydd av polisen i hemlandet. Kvinnor som våldtagits av politiska motståndare i Bangladesh, samma resonemang. Evgenia fick stanna till slut. Också den delen av historien är typisk. De fick stanna, inte för att svenska myndigheter gav sig och erkände att de faktiskt var flyktingar. De fick stanna på grund av verkställighetshinder, som det heter numera. Det gick inte att utvisa dem. När irakerna som kommer nu får uppehållstillstånd, redan från början faktiskt just nu, om de är från södra Irak, så är det under svenska myndigheters protest. Det är inte så att Migrationsverket anser att de riskerar attentat eller tortyr i kaoset som råder i Irak och därför låter de stanna. Nej, men FN som organiserar återvändandet för Iraker, de tillåter inte att Iraker utvisas med tvång. Och därför kan inte Sverige utvisa dem. Därför får de stanna. De somalier som får stanna åtminstone tillfälligt får det av liknande skäl. Det går inte rent praktiskt att verkställa utvisningar. Och därför får de till slut stanna för att de väntat så länge. Precis sådana här skäl hade de allra flesta som fick stanna med hjälp av den tillfälliga lagen. De allra flesta som får stanna har inte levt gömda. De hade ändå utvisningsbeslut som inte gick att verkställa. För så hård har asylpraxis varit. De flesta som prövades enligt den tillfälliga lagen och som faktiskt hade levt gömda, de fick inte stanna. 2/3. Det som hände var så att man i en väldig fart bestämde om uppehållstillstånd för ett stort antal personer som man kanske ändå inte hade kunnat utvisa, hur gärna man än ville. Det är inget fel. Det var väldigt skönt att de 18 000 fick stanna. Fattar ni rätt? Men häng med nu. Det riktigt intressanta är att precis sådana skäl har faktiskt de flesta haft som har fått uppehållstillstånd i Sverige under ganska många år. Jag har gått igenom grupp för grupp vilka skäl som till slut leder till uppehållstillstånd. Och det här är normalt. De ursprungliga asylskälen avfärdas normalt, numera ofta med hänvisning till att något annat land har ansvaret. När man sedan ändå får stanna så beror det på att utvisningen inte går att verkställa. Och ibland vet ni ju att i det laget har familjen fått så tunga humanitära skäl att de har blivit avgörande. Ytterligare en sak, och det jag ska säga också, att det är inte första gången som man gör en sån här gruppbeslut. Det har skett på olika sätt med barnförordningen, är en del som minns, det är ganska länge sedan nu, det är mer än 10 år sedan. Men det har också varit prejudikat från regeringen eller från utlänningsnämnden eller från Migrationsverket själv som har sagt att den här gruppen, om de har varit så länge, till exempel, har fått stanna.
Barnen
föds.
De barn som föds under
detta omständighet,
har
fått dem
för
medborgarskap? Ja du, jag träffar en del av dem i mitt jobb på Rädda Barnen. Statslösa barn som har svårt att bli registrerade både i Sverige och om de skickas till hemlandet. Jag känner barnfamiljer som har kommit tillbaka till Sverige på den grunden. Och rycker på axlarna och säger, vi är lika papperslösa hemma. Lilla Vera får inte gå i skolan där heller. Så varför inte vara här lika gärna? Så är det. Men ytterligare en sak som gör Jevgenias tragiska historia typisk. Det är att det var en asylprocedur som nästan omedelbart övergick i en utvisningsprocedur. När det stod om familjen i tidningarna så handlade det om handlingar, medborgarskap. Och så förstås om det var rimligt att skicka iväg en så sjuk människa med flyg. Men även i asylhandlingarna, pappren från myndigheterna, så var sådana här saker det viktiga. Resvägen, pappren. Och trots att proceduren kom att ta rätt lång tid så fokuserades den från början kring hur familjen tagit sig hit och vart de skulle kunna skickas tillbaka. Till slut gjordes en förhandlingsresa. Också det är någonting som har blivit vanligt de senaste 2 åren. Svenska poliser åker med till gränspolisen i hemlandet och försöker genom att visa upp rätt handlingar få vederbörande insläppt. Till slut, nu är vi på din fråga. Jevgenia hade redan förlorat sitt medborgarskap i hemlandet. Om hon återvände skulle hon vara lika papperslös som om hon valt att leva gömd i Sverige. Det här är något som jag har träffat på titt som tätt, när jag har besökt människor som redan är utvisade. Eller för den delen människor som tagit sig till Sverige utan att söka asyl. Man väljer mellan att leva gömd i Stockholm eller i Teheran. Man ansöker inte om uppehållstillstånd för man vet att man inte har någon chans. Men livet utan papper är ändå lite bättre här än livet utan papper i hemlandet. Ministrarna brukar säga att Sverige måste verkställa utvisningarna för att inte människor ska leva i misär som papperslösa. Och det tycker jag är en god tanke. Vi vill inte ha A-lag och B-lag här. Men den är ändå feltänkt, för alla människor är inte födda med ett skyddande hemlandspass hängande i navelsträngen. För en del blir det bästa valet att vara papperslös här. Och då undergräver man ju det goda välfärdssamhället underifrån genom att alla inte är med. Det jag vill tala om för er är alltså att det faktum att någon har fått ett utvisningsbeslut säger väldigt lite om vad han eller hon har varit med om eller är rädd för. Att någon har fått stanna sig i och för sig inte heller att han eller hon var den som var värst utsatt. En del av dem som har fått avslag, även när de prövats enligt den tillfälliga lagen, har flytt tortyr, alla möjliga slag av förföljelse eller åtminstone trakasserier. Men de har inte uppfyllt den tillfälliga lagens krav på att ha barn i en viss ålder eller att deras utvisningsbeslut inte skulle gå att verkställa. I den nya lagen tas lite större hänsyn till verkställighetshinder än i den gamla som var före den tillfälliga lagen. Och förhoppningsvis kommer inte så många människor att bli hängande i vakuum med icke-verkställbara negativa beslut och förbud mot att arbeta, som det var under den senaste tiden innan den tillfälliga lagen trädde i kraft. Det finns också en del tecken på att domstolarna, åtminstone den i Göteborg, för de är inte likadana, åtminstone den i Göteborg, gör rimligare trovärdighetsbedömningar och är mer noggranna med att pröva bevis än vad utlänningsnämnden var. Så att jag tror att vi kommer hamna en bit ovanför bottennivån 10-15% uppehållstillstånd som vi var nere i på slutet med den gamla lagen. Men jag tror också att genom policyn att lämpa över ansvaret på hemländer och transitländer så kommer de flesta fortfarande att få avslag. Alldeles oavsett vad de upplevt. De flesta som får stanna kommer antagligen fortfarande att vara de som Sverige helt enkelt inte lyckas med att utvisa. Och det här tror jag, för det beror inte på utlänningsnämnden. Det är helt enkelt EU-policy. När Sverige förhandlar in människor i Egypten eller Azerbaijan så är det delar av samma politik som när Italien skriver avtal med Libyen och direkt avvisar båtflyktingar dit. I båda fallen riskeras människors liv, men det anses inte vara Sveriges eller Italiens ansvar. Att det är svårt att verkställa vissa utvisningar och att så många inte har ID-handlingar. Det hänger tätt ihop med att det inte finns några lagliga vägar att ta sig hit för att söka asyl. Visumtvång och andra regler står i vägen. Också det är EU-policy. Det här är inget nytt. Jag började med att påminna er om att vi år 2005 firade 60-årsminnet av nazismen. Eller nazismens seger över nazismen. 5 år tidigare, i januari 2000, då hölls den första Stockholmskonferensen om förintelsen. Den gången bad Göran Persson om ursäkt för Sveriges försummelser. Kanske tänkte han på hur Sverige genom att inte bevilja visum hade hindrat judar från att fly från Tyskland. Men just när Göran Persson höll sitt tal år 2000, då hade Sverige just skärpt visumreglerna gentemot Iran. Bakgrunden var att regimen i Iran hade slagit ner studentdemonstrationer med blodiga metoder. Lärare och andra intellektuella hade fängslats. Några av de gripna studenterna hade dömts till döden. Antalet asylsökande iranier i Sverige hade ökat markant. Och i december meddelade Migrationsverket därför, uttryckligen därför, att visering skulle beviljas för iranier endast om allt talade för att syftet verkligen bara var ett besök och för yngre personer bara om besöket var angeläget. Sveriges viseringspraxis för personer från Iran ligger kvar idag. En skillnad är att numera gäller viseringarna i hela EU. Kom ihåg det här nu. Det finns ingen legal väg att ta sig till Sverige för att söka asyl. Det finns ingen legal väg. Sluta tjafsa om att folk kommer illegalt. Ett exempel till. Vi skriver 2004. En hotad journalist, också från Iran, tog sig ut från hemlandet med ett visum utfärdat av Grekland. Men han reste inte dit. eftersom Grekland ju i stort sett inte beviljar några uppehållstillstånd alls för asylsökande. Men ett Schengenvisum är ju giltigt för inresa till vilket EU-land som helst, eller hur? Han utgick ifrån att han kunde välja vilket land han skulle åka till. Han reste till Sverige eftersom han hade hört att Sverige skyddar flyktingar. I Iran hade hans arbetskamrat på tidningen redan fängslats för den statsfientliga verksamhet det innebar att de publicerat en bild från en demonstration. Andra redaktörer hade dömts till långa fängelsestraff och till och med dödsstraff för liknande handlingar. Den här journalisten kände inte till EUs regler. Han talade sanning och visade sina resedokument. Därför fick han avslag, för enligt en EU-regel som kallas Dublinförordningen så ska han söka asyl i Grekland om han fått visum därifrån. Men om han blir gripen och skickad till Grekland, då kommer han ju helt säkert få beslut om utvisning. Om han inte hade visat upp passet, då har han istället kunnat stämplas som icke trovärdig och fått avslag på den grunden. Alla alternativ är illegala. Han kunde ha fått falska handlingar av en smugglare. Han kunde ha rest över gränsen med lastbil utan några handlingar alls. Hur han än bär sig åt blir han en fuskare. Han har fastnat i flyktingfällan. Det är det som är fällan. Schablonerna i asylbedömningen om säkra länder, alltså det här resonemanget om att man kan återvända till hemlandet och få skydd där, de ger samma resultat. Om man känner sig hotad till livet och inser att risken är överhängande för att man kommer att få vända i dörren, då kanske man väljer att gömma sitt pass, även om man har det. Kanske man väljer att berätta en annan historia än den verkliga om man tror att det ger en bättre chans. Fort Europa stänger inte bara ute, det fångar också in. Människor som kommer från områden där det förekommer massiva kränkningar av mänskliga rättigheter, just de tvingas alltså ta till illegala metoder och straffas för det. Fällan slår igen. En del fängslas, tas i förvar, andra lever under jorden eller som människohandlarnas fångar. Samtidigt kriminaliseras alla asylsökande och utvisade inför omvärlden genom hur de behandlas. Vad ska den vanliga tidningsläsaren, grannen, skolkamraten tro? Om polisen kommer och hämtar pappan i grannfamiljen, då har han väl ställt till med något. Det är ett rimligt antagande. Hamnar ens arbetskamrat i fängelse, då måste han väl ha gjort något. När jag började syssla med flyktingfrågor, då var det sällan som myndighetspersoner pratade om asylsökande som brottslingar, även om snacket kunde gå så i tvättstugan. Men 2002, efter förra valet, då hände det något. Jan O. Karlsson, som var migrationsminister då, pratade väldigt mycket om brottslighet. Särskilt om brottslighet bland asylsökande från öststater. Jan O. Karlsson åkte till Moskva för att komma överens med den ryska polisen om en snabb procedur för att identifiera och utvisa ryska medborgare. Barbro Holmberg, som efterträdde Jan O. Karlsson, hon talade inte på samma sätt om brottslighet. Men hon har upplyst oss om att det är föräldrar utan asylskäl från vissa öststater vars barn blir apatiska. Och att det fenomenet antagligen skulle öka om apatiska barn fick uppehållstillstånd. Den misstänksamma attityden finns i alla led. Det är naturligtvis förfärligt när tjänstemän på Migrationsverket ertappas med att ha firat en avvisning med tårta. Men det är faktiskt inte tjänstemännen som har hittat på viseringspolitiken eller bestämt att snabbavvisningarna ska öka. Det är inte tjänstemän som har bestämt att krigsflyktingar bara ska få tidsbegränsade uppehållstillstånd eller att torterade människor kan skickas tillbaka till hemlandet bara hemlandet har skrivit på rätt konventioner. Signalerna kommer från regering och riksdag. I den här boken går jag igenom beslut för beslut hur regeringarna har beslutat om en hårdare asylpolitik. Det betyder ju förstås inte att det är dagens ministrar som har uppfunnit bilden av den farlige främlingen. Jag tror att den farlige främlingen har funnits där sedan stenåldern då de farliga vildmännen i grannbyn lurade på andra sidan skogen. Och att vi tror att andra är lite sämre, det gör ju också att vi själva känner oss lite bättre. Men att främlingsfientligheten är uråldrig ursäktar ingen. Snarare kunde man ju begära att historiskt kunniga beslutsfattare och ministrar skulle ha kompetens att känna igen främlingsfientligheten hos sig själva, att parera den i offentligheten och att aldrig utnyttja den i sitt handlande. Uråldrigt kan vara urdumt. Urdumt eller ej, även på EU-nivå styrs flyktingpolitiken av synen på asylsökande som brottslingar. Asylfrågor behandlades redan vid Europasamarbetets början i samma arbetsgrupper som sysslade med narkotikasmuggling och gränsöverskridande brottslighet. På konferenserna i slutet av 80-talet vädrades hotbilder om att inte bara muren kring Östeuropa skulle falla, utan hela östblocket skulle falla samman och miljökatastrofer inträffa. Det var i rädslan för massutvandring från öst som visumreglerna infördes. När flyktingarna ändå kom 10 år senare, fast då kom de ju förstås på illegala vägar. Då diskuterades åtgärderna mot bakgrund av nya hotbilder. Nu hade ju miljökatastroferna och massflykten från Sovjet inte uppstått, så de hotbilderna hade bleknat. Istället var det internationella kriminella nätverk som målades upp, plus den främlingsfientlighet som skulle uppstå om flyktinginvandringen tilläts öka. Idag handlar EU-diskussionen om att bli av med oönskade utlänningar som ändå tagit sig hit. Det handlar om förvarstagande, gemensamma transporter och just att definiera bort asylskäl med hjälp av resonemang om säkra länder. Och det finns förstås åter en ny hotbild som rättfärdigar insatserna. Om fas 1 av EU:s kamp mot oönskad invandring, hinder för legal inresa, började i rädsla för massutvandring från östländerna eller miljökatastrofer. Och fas 2, kamp mot illegal inresa, kampen mot smugglarna, eldades på av rädsla för världsomspännande kriminella nätverk. Så har fas 3, uteslutning och deportering, fått fart av skräcken för muslimer i allmänhet och terrorister i synnerhet. Minns ni de båda männen som utvisade till Egypten efter att Sverige hade accepterat en garanti att de skulle behandlas i enlighet med egyptiska lagar? Egyptisk lag tillåter inte tortyr, men det är väl bekant att tortyr förekommer i alla fall. I det fallet verkställdes utvisningen med ett flygplan som ställts till förfogande från USA. De båda misstänkta greps utan förvarning och fördes direkt till flygplatsen, där maskerad personal från USA klippte av de kläderna och genomsökte deras kroppsöppningar. De försågs med hand- och fotfängsel, blöjor, overaller, huvor och stolpiller som sannolikt innehöll lugnande medel. I flygplanet spändes de fast med bälten. Senare dokumenterade Human Rights Watch och Amnesty International den behandling männen utsattes för i Egypten. Den ene ska ha blivit slagen och utsatts för tortyr för att tvingas underteckna en bekännelse innan han dömdes till 25 års straffarbete av en militärtribunal. Även den andra ska ha utsatts för tortyr trots att han släpptes sen i brist på bevis. Trots all internationell kritik, även från FN, så deklarerade både den förra utrikesministern Laila Freivalds och justitieministern Thomas Bodström att Sverige gjort rätt och skulle göra samma sak en gång till. Enligt Laila Freivalds så kan det vara så att de faktiskt torterades i Egypten. Men i så fall är det Egypten som har brutit överenskommelsen med Sverige. Och för detta har Sverige inget ansvar. Sverige skulle alltså inte ha något ansvar för att en utvisad torteras i hemlandet om hemlandet har lovat att låta bli. Det här är logiskt. Det är helt i konsekvens med att människor normalt utvisas med hänvisning till att hemlandet eller ett annat land har ansvar för att ge skydd. Nu har jag talat om synen på asylsökande som illegala och brottslingar. Men det finns ju en annan roll som asylsökande brukar få. Hos oss också. De är offer. I diskussionerna om uppgivna flyktingbarn så blev det utomordentligt viktigt att bevisa att liggande barn faktiskt har fallit ihop och inte lagt sig ner som en sista strid för sig själv eller familjen. Barnet ska vara sjukt på riktigt i någon sjukdom som migrationsministern kan namnet på. Även humanitära organisationer faller lätt i den här fällan, och det är inte så konstigt. Organisationerna vill såklart helst arbeta för de mest hjälplösa och behövande. Offret är ju dessutom liksom skurken, en arketyp som vi känner igen och vet hur vi ska förhålla oss till. Om asylsökande är skurkar ska de hållas borta, är de offer ska de tas emot. Och i båda fallen hamnar vi själva, mottagarna, på den rätta sidan. Det här är kanske svära i kyrkan, men ibland tror jag att Barbro Holmberg kanske har rätt i att apati kan smitta. Om förföljda människor inte kan få uppehållstillstånd för att de behöver skydd, kommer då inte förtvivlade människor att lägga sig ner och försöka dö om de får veta att detta skulle rädda deras familj? Det är väl inte sagt att ett barn med flit skulle kunna ligga stilla i flera månader utan att reflexerna fungerar. Så går det inte till. Och sånt uppstår, har jag också skrivit mer om i den här boken, och det finns många av er som kan det där. Men jag undrar ändå, varför är det så viktigt att barnen är sjuka på riktigt? För 12-13 år sedan kände jag en 17-åring som la sig ner och slutade äta och prata. Han hade flytt till Sverige för att slippa vara med och döda i en orättfärdig strid. Och nu skulle han skickas tillbaka till en plats där han nu var allas fiende, för han var ju desertör från den makthavande sidan. Det var den värsta period som jag upplevt i mitt liv, den där svarta sommaren när vi inte visste om han skulle överleva. Och jag önskade verkligen att han hungerstrejkade. Jag förstod ju så småningom att han inte rådde över sig själv, men det var så hemskt att tänka att han hade gett upp livet. Och så mycket bättre att tänka att det var hans sista strid. Jag hoppades att han hungerstrejkade. Det hette så på den tiden. Idag heter det inte hungerstrejka utan simulera. Och det verkar som om vi i Sverige idag tycker bättre om döende barn än om barn som kämpar för livet. Konsekvensen av ministerns resonemang om smitta, det skulle bli fler apatiska barn om de fick stanna, det blev att traumatiserade barn får inte smittas med hoppet att någon skulle lyssna till dem om de la sig ner och hungerstrejkade i förtvivlan. Istället skulle barnen få klart för sig att minsann ingen kommer att lyssna till dem, och att det inte spelar någon roll vad de har upplevt. Det är klart att flyktingbarn är offer. Alltid. De är offer för människor som drev dem på flykt. De är offer för omständigheter som fick föräldrarna att välja och ge sig av. De är offer i asylproceduren. Har de riktig otur så kan de offras igen som signal för asylpolitiken. Jag tycker ändå att en human asylpolitik borde kunna omfatta alla traumatiserade barn som signalerar att de behöver hjälp, oavsett om de faller ihop medvetslösa eller om de möjligen hungerstrejkar i förtvivlan. Även arga eller hungerstrejkande barn kan ha rätt till sin kamp och behöva stöd. Även friska och starka vuxna asylsökande kan behöva hjälp för att få sin rätt till asyl. Till och med papperslösa migranter kan behöva stöd för att få sina mänskliga rättigheter erkända ibland, även om de inte har sökt asyl. Ibland räcker det inte med humanitet. Det behövs solidaritet också. Hörrni, de flesta asylsökande som förekommer i min bok, de är inte offer. De är hjältar. Om inte den där unge pojken jag pratade om hade vägrat bli krigsförbrytare, som han hade kallats för idag när den konflikten har lagt som han råkade vara inblandad i, då hade han inte behövt komma hit om han inte hade vägrat. Om inte enskilda människor hade vägrat låta poliserna bära iväg honom, då skulle hans öde avgjorts i tysthet. Men nu fick han stanna. Om inte enskilda flyktingar hade vägrat foga sig, om inte andra enskilda människor hade sett dem och stöttat dem, då hade inte flyktingrörelsen växt till en ny folkrörelse, och regeringen hade inte tvingats ta beslutet att lägga ner utlänningsnämnden. Mormor Yevgenia från Azerbaijan, hon var hjälte redan på 40-talet. Hon riskerade sitt liv i kampen mot nazisterna. Den där flickan som hade varit apatisk, som jag egentligen var där för att träffa. Hennes mormor, Natalia från Sibirien, hon var också en hjälte 50 år senare. Hon arbetade i en organisation i Sibirien för mänskliga rättigheter. Det rörde sig om att ge juridisk hjälp till människor som utsatts för olagliga beslut. Men när hon ifrågasatte myndighetspersoner så anklagades hon för att ställa till problem. Och hon blev själv trakasserad och misshandlad. Och familjen. Det var när den här flickan blev ett vittne till hur män stormade in i lägenheten på natten och kastade sig över hennes mamma, som hon blev apatisk. Där, i hemlandet, blev hon apatisk. Jag intervjuade också en hjältinna från Iran som hjälpt andra kvinnor att få sina rättigheter där. Jag intervjuade två unga journalister som gjorde detsamma i Azerbaijan. De är hjältar, liksom mannen som vågade avslöja korruptionen hos sina egna i Bosnien. Det finns flera sådana i boken, men alla har ju inte stridit på barrikaderna. Men alla de där morsorna jag har träffat, som har försökt hålla sina barn ovanför vattenytan och leva ett värdigt liv trots att de ställs utanför allt, de är vardagens hjältar. Även om de inte alltid uppträder som världens mjukaste och trevliga människor på den vägen. Skurkar, offer, hjältar. Alla kategorierna finns. Till och med brottslingar finns. Det finns gäng som snattar och stjäl och söker asyl när de åker fast. Det finns våldsmän bland asylsökande och pedofiler. Till och med krigsförbrytare finns, naturligtvis. Det finns asylsökande som inte alls är hjältar utan bara försöker komma undan. Det finns asylsökande som är otrevliga och ställer orimliga krav. Och det finns asylsökande som verkligen beter sig som offer och väntar på att andra ska ta hand om dem. Det kanske till och med finns asylsökande som pressat sina barn att försöka spela sjuka. Eller till och med drogat dem. Även om inte jag eller Geller Thomas har sett något sådant exempel. Det finns människor som säljer ett organ för att överleva. Det finns människor som stympar sig för att kunna tigga. De finns därför att svält finns i en orättvis världsordning och för att människors överlevnadsvilja är stark. Det finns människor som begår fruktansvärda grymheter, oftast på order, men ibland på eget initiativ. Det finns människor som kidnappar och utnyttjar barn. Förmodligen finns några av dem bland asylsökande. Andra blev asylsökande just för att slippa bli förövare eller för att slippa offra sina barn. De flesta asylsökande är sannolikt som alla andra människor, lite av varje. Skillnaden är att en oproportionellt stor del av dem har ställts inför situationer som de flesta andra av oss sluppit. En kvinna jag känner från Somalia. Hon lämnade sitt hem springande med de två yngsta barnen i famnen och de andra i kring sig bärande på de nödvändigaste ägodelarna, mjöl och vatten. Fiendesoldaterna var på väg mot byn. Kvar i hemmet fanns ett av barnen, en handikappad pojke. Hon gjorde sitt val att rädda några av barnen. Hennes kompis sprang samtidigt och fick med sig alla barnen från sitt hus. Också sin systers. Allihop räddade hon så småningom med sig till Sverige genom att hävda att de var hennes. Händer att hon nästan ångrar sig, då hon är trött på alla tonåringarna som gör som de vill. Men kunde hon ha gjort det annorlunda? I svensk lagstiftning är hon en fuskare. En annan kvinna lämnade sina större barn att ta hand om varann i grannlandets flyktinggetto medan hon tog med sig yngsta flickan för att söka asyl. Pengarna räckte bara till dem. Hon trodde att det skulle ta ett par månader innan de fick återförenas, men så blev det inte. Hon kunde aldrig bevisa att barnen var hennes och hon fick aldrig ta dem till sig. Ytterligare en mor, en kvinna som förresten blev en av mina bästa vänner. Hon fick tvärtom chansen att skicka sina barn till främmande land när bomberna började falla. Hon gjorde det och barnen tvingades växa upp utan henne. Ingen människa på jorden som inte stått inför samma omöjliga val borde döma dessa mödrar. Var och en av dem tvingades ändå själv leva med tankarna på hur det gick för barnen och om hon kunde ha handlat annorlunda. När det äldsta barnet i en familj får chansen att börja arbeta kanske hela familjen jublar av glädje. Det betyder att de kommer att överleva. I en annan familj gnager vetskapen om att man i själva verket sålt barnet. I bästa fall till adoption, i värsta fall till trafficking. De senaste veckorna har vi fått rapporter om att ungdomar under 18 som på livsfarliga vägar kommer från västafrikanska länder för att söka jobb i Spanien. De blir allt fler. Och beskrivningarna har ibland vibrerat av harm mot föräldrarna som skickar sina barn till sånt öde. Men det kan faktiskt framstå som en hedervärd utväg att låta sina tonåringar sticka utomlands för att söka jobb. Att söka asyl eller emigrera på något annat sätt kan vara den bästa väg man hittar. Det gäller inte minst i de områden där det enda skyddet för ungdomarna finns i den avskydda väpnade milis som man till varje pris vill slippa. Egentligen ska inte sånt här spela någon roll för asylproceduren. Asylrätten är väl inte till för att avgöra vilka som är mest hjältemodiga eller offervilliga. Asylsökande är människor och asyl är en mänsklig rättighet. Det är faktiskt också en mänsklig rättighet att lämna sitt hemland. Av vilket skäl det vara må. Men den rättigheten är inte mycket värd om det är förbjudet att resa någonstans. In. Okej. År 2000 så bad Göran Persson alltså om ursäkt för Sveriges roll i samband med förintelsen. Det var viktigt då att Sverige gick i spetsen för att minnas och förhindra att förintelsen upprepades. Några år senare var det kanske viktigare för statsministern att Sverige fanns i spetsen för kampen mot terrorismen. I varje fall så när han fick frågan år 2005 om Sveriges roll vid förintelsen, då svarade han irriterad att Sverige har inget att be om ursäkt för. Det var synd att han glömt vad han tyckte år 2000. Sveriges behandling av judiska flyktingar i början av kriget kunde ha varit värt en ursäkt. Det kunde också ha stämt till eftertanke om hur flyktingar behandlas idag. Att uttala orden "det får inte ske igen" och samtidigt blunda för folkmord, etniska utrensningar och tortyr, det är ju att svika både dagens offer och förintelsens. Men det finns ju fler än statsministrar som kan reflektera och ta ställning. Jag är djupt imponerad av det jobb som Rosengrenska gör i respekt för mänskliga rättigheter. Jag hoppas att några av er kan ha hjälpa den här boken och som bakgrund till det ni håller på med. En stor tack skyldig framför allt till alla de som har ställt upp och delat med sig av sina öden. Tack för att jag fick komma och berätta om dem för er.